Men det kanske var lärjungarna som hade rövat bort kroppen för att kunna gå omkring och säga att Jesus uppstod från de döda. Men varför dog de då för tron på uppståndelsen om de själva visste om att det här var bara fejk, det här var bara lögn? Okej, det var några tankar som forskare ger kring att det är rimligt ändå att tro på uppståndelsen från de döda. Det här är inte bevis, skulle jag inte säga. Men det visar att du behöver liksom inte lämna hjärnan utanför när du går in i kyrkan. Du behöver liksom inte tro på uppståndelsen helt utan orsaker. Utan vi kan till och med säga att det kan vara förnuftigt att tro på Gud. Förnuftigt att tro på uppståndelsen från de döda. Och det finns ju många andra religiösa övertygelser i den här världen. Jag har ju bott och levt och bland muslimer. Jag har många vänner som är muslimer. Jag älskar dem och älskar mycket med deras kultur och på olika sätt. Och har stor respekt för deras andliga sökande. Men när jag undersöker islams anspråk och den historiska trovärdigheten, då kan jag inte se att det här är historiskt trovärdigt, oavsett hur personligt övertygade de är. Eller vi har ateistiska vänner kanske med argument som kan låta förnuftiga. Du är inte klok som tror på Gud eller som tror på en sån här sak att Jesus har uppstått från de döda. Men ateismen, ger den en mening med livet? Varför leva moraliskt överhuvudtaget om vi ändå bara är ett resultat liksom av en kemisk slump och en dag kommer vi att upphöra att existera? Eller nyandlighet som vi möter kanske där människor kan säga att men jag upplever ju det som du upplever i den kristna tron. Jag upplever frid eller närvaro på något sätt eller det är någon typ av helande. Men håller den intellektuella grunden för stjärnornas och kristallernas påverkan på oss människor? Kanske inte, skulle jag väl påstå. Eller mycket annat som vi möter. Och då känner jag så här att när jag undersöker den kristna trons liksom historiska grund, då känns det gott att veta att här finns det smarta, intelligenta människor som har kommit fram till att det är faktiskt förnuftigt att tro på Gud. Det är förnuftigt att tro att Jesus har dött för oss. Att vi blir räddade genom Jesus Kristus och det som Paulus skriver här. Att Kristus dog för våra synder. Och det är ju grunden för den kristna tron. Det är ju därför vi är kristna. För att han har gjort det som vi inte kunde göra. Det finns ju en annan idag som skulle säga så här. Ja, men det är inte så viktigt det här liksom med läror och teologi. Det viktigaste är att leva ett bra liv eller vara snäll eller inte skada andra. Men det där är också en lära, det är också en teologi. Det är en lära av att du ska bli frälst eller bli lycklig eller få godkänt av Gud genom att du ska förtjäna det, genom att du ska leva ett bra liv eller ett moraliskt liv. Det är faktiskt evangeliet som Paulus talar om här, som är grunden för kristna tron, är ju motsatsen. Det vill säga att vi kan inte leva ett tillräckligt bra liv. Utan Jesus kommer till oss och han lever det livet som vi borde ha levt. Han lever det livet av kärlek, av utgivande, av tjänande, av godhet som vi inte klarar av att göra. Och så tar han vår skuld, vi som inte har levt som vi borde ha gjort. Han som är oskyldig tar den skyldiges skuld på sig. Det är som att han... Du har en kompis som jobbar liksom. Och han jobbar hela livet. Sen tar han sin årslön och sin livslön och ger till dig. Och känner du, men det här har inte jag förtjänat. Det är du som har förtjänat. Det är precis vad evangeliet handlar om. Att Jesus, han har förtjänat all välsignelse från Gud. Som inte vi har förtjänat. Och så tar han den. Och så ger han den till oss. Vi som inte har förtjänat det. Och det kallar ju då teologerna det saliga bytet. Han som är rättfärdig dör i den orättfärdiga ställe. Han som är oskyldig dör i vårt ställe, i mitt ställe, som inte har förtjänat det. Jesus har dött för våra synder, säger Paulus. Det saliga bytet. Saligt för oss, inte så saligt för Jesus när han lider på korset, utan det är fruktansvärda bytet för Jesus. Så Jag tror att det finns historiska skäl till att tro på detta. Den historiska händelsen av att Jesus dör på korset och uppstår från de döda. Men det är inte bara en intellektuell process. Det är inte därför jag är kristen, bara för att jag liksom undersökte de intellektuella argumenten för kristen tro och kom fram till att det här låter rimligt. Och så var det inte för Paulus heller. Utan han säger, allra sist visar han sig också för mig. Det är också en upplevd tro. Det är inte bara en som teologisk eller teoretisk filosofi, utan kristen tro är också upplevd. Den är faktiskt någonting som vi kan uppleva, erfara, som påverkar våra liv. Och som jag känner till är kristen tro den enda som håller för att säga att den är både och. Den är både för hjärnan och för hjärtat. Som jag sa i början, jag är inte från en kristen familj. Jag kommer liksom från en bakgrund där jag tänkte att kristen tro, det kanske är bra liksom, eller Gud kanske finns, han är långt där borta, men jag vill liksom inte ha någonting med Gud att göra. Jag bryr mig inte om Gud och han bryr sig säkert inte om mig liksom, utan jag vill klara mig själv. När jag växte upp som tonåring så började jag liksom högstadieåldern i ett andligt sökande. Jag kommer från Göteborg. Jag har några bilder här på, tror jag. Vi tar nästa. Ja, om du känner att varit i Göteborg så kan man ju säga att det ser ut så här. Det är havet och kranar och Ullevi och spårvagnar. Och när jag levde då liksom som tonåring i Göteborg och kom in i ett andligt sökande så frågade jag mycket liksom, finns Gud? Finns det någonting mer? Finns det liksom bara det som jag kan se och ta på? Eller finns det liksom, ja, finns Gud? Jag bara tittar på skräckfilmer och undrar liksom, finns det någonting övernaturligt överhuvudtaget? Så här, va? Och jag bara träffar kristna och diskutera med dem och jag försökte komma på svåra frågor som de inte kunde svara på och jag lyckades ju ganska ofta. Men ändå så var det någonting som de hade som jag inte hade. Jag tyckte att jag var cool och jag liksom var den som hängde på torget. Vi åkte moppe och drack folköl liksom och de kristna gick i kyrkan och var jättetråkigt. Och ändå kände jag liksom att de hade någonting som jag inte hade. Så jag drogs liksom in i detta. Så efter ett antal månader när jag diskuterade framförallt då med min närmsta vän Peter så kom jag fram till liksom att om det här med Jesus som de pratar om de kristna, om det är sant och jag inte liksom i alla fall testar Jesus, då missar jag ju alltihopa, jag missar ju meningen med livet och jag måste i alla fall testa Jesus. Så 2:30 en natt mellan fredag och lördag i soffan i en kyrka i Göteborg så bad vi tillsammans och jag tänkte liksom, Jesus, nu får du chansen. Nu gör jag som de säger, de här kristna, och nu tar jag emot dig, eller jag tar emot Jesus. Jag ber om att han skulle komma in i mitt hjärta och så här. Och jag kände ingenting. Och jag var jättebesviken. Nu har du fått chansen, Jesus. Händer det? Jag tänkte liksom åtminstone att det skulle, lamporna skulle blixtra eller någonting så här häftigt skulle hända. Men jag sov över hos min kompis den natten. Eller det var ju, vi la oss sent. Och nästa dag så satt jag på hans rum och spelade dataspel. Och hans syrra gick förbi och hejade på mig och hejade på henne. Han var någon annanstans, så jag vet inte vad han gjorde. Och sen så åkte jag hem lite senare på eftermiddagen och så frågade min kompis Peter då liksom, Henrik, har han blivit frälst eller? För de har ju bett för mig i smyg liksom, de rackarna. Så Peter sa att, ja, det är sant liksom. Hur visste du det? Jo, men jag hejade på honom och han brukar vara så butter och så här, och nu sa han bara, hej Ann-Sofie, hur är läget? Han har liksom blivit så trevlig så jag tänkte att något måste ha hänt. Liksom. Så, there is a God, alltså tonårskillar kan bli liksom trevligare när Jesus kommer in i ekvationen. Men det var ändå liksom en kamp där jag visste, liksom, var det här på riktigt? Är det på riktigt? Och min kompis sa till mig, du måste bli döpt. Liksom. Då kommer det hända, då kommer du känna saker. Okej, så jag blev döpt liksom. Jag kände inte så mycket i alla fall. Och sen var det skolavslutning och så åkte jag iväg på ett träningsläge med min idrottsklubb. Och jag bara föll totalt. Jag var ute och festade med mina kompisar där liksom, ute i Europa. Och festade kväll efter kväll liksom. Men så sitter jag på bussen tillbaka från det här träningslägret. Och då är det liksom bara några veckor innan liksom, blivit frälst där och till och med döpt alltihopa. Och så känner jag det som att, jag kan inte förklara annat än att det känns som att Jesus bara kommer till mig och säger jag vill ha dig i alla fall. Och det var liksom inte att han kom med liksom, och du ditt svin, liksom, örfila upp mig, liksom, där, liksom, att du borde veta bättre. Utan jag kände liksom att Jesus bara, jag älskar dig i alla fall, jag vill ha dig i alla fall. Men när jag kom tillbaka från den resan så insåg jag också att följa Jesus, det måste vara på riktigt eller inte alls. Alltså antingen så är det här jag satsar mitt liv på, eller så får jag lämna det. Jag kan inte ha Jesus som ännu en grej i ryggsäcken, liksom bra med lite religion typ så här. Utan antingen är han herre eller så är han inte alls. Och några veckor senare så var jag på väg hem på en spårvagn i Göteborg från kyrkan. Och så sitter jag där och då hade mina kristna kompisar, de försökte liksom rädda mig från min gamla musik där, Iron Maiden och Metallica och sånt där. Så de hade gett mig kristen rockmusik för att jag skulle lyssna på. Det var ju Petra och Jerusalem och sånt där som jag tyckte lät som dansbandsmusik. Jag gjorde ett gott försök liksom, för dig Jesus lyssnade jag på den här softa musiken. Så att jag lyssnade liksom mina hörlurar och på spårvagnen så går en efter en går av och till slut är det bara jag och en, ja, men jag såg en riktig A-lagare som är kvar på spårvagnen. Och så reser han på sig och vinglar fram till mig. Och jag tänker, åh nej, liksom, jag vill inte prata med honom. Och så frågar han så här, kan jag få lyssna på din musik eller? Och jag vill liksom inte ta mina hörlurar så här, och stoppa in i hans liksom, vaxfyllda gångar där så att. Så jag tänkte, liksom, det är ändå lite rock. Så jag sa, du kommer nog inte gilla min musik. Jag försökte liksom se hård och tuff ut och skrämma bort honom där. Jag hade liksom mina gamla rockkläder och mitt långa hår och alltihopa. Liksom, så inte så frikyrk och frälst ut som jag gör idag. Och så säger han, ja, är du religiös eller? Och hela min fasad liksom bara rasar. Bara, va? Hur vet du det? Och min gamla mor, hon var kristen, sa. Så syns i ögonen. Och jag bara, wow. Det syns inte på mina kläder, det syns inte på mitt hår, det syns inte på mitt beteende, för jag var inte trevlig. Men en främling på spårvagnen ser någonting i mina ögon. Jag kommer inte ihåg vad jag sa till honom, men jag kommer ihåg att jag liksom hoppade av spårvagnen och sprang hem. Liksom. Det är något, det har hänt något på riktigt som, det går inte att förklara, men han ser Jesus på något sätt i mina ögon. Allra sist visar han sig också för mig, som för ett ofullgånget foster, säger Paulus. Det här ledde ju till att jag vill följa dig Jesus, jag vill leva för dig Jesus, jag vill tala om dig Jesus. Jag hamnade, om vi tar nästa bild där, efter gymnasiet hamnade jag 3 år liksom i Rumänien. Jag var faktiskt här förra året, var jag hälsade på jordhuset som är på ena sidan där som jag bodde i när jag var 20-21 liksom med utedass. I hål i marken liksom och ja, det, hur hamnar en tonårskille från Göteborg där liksom om inte Gud finns. Det är faktiskt så att det var ju bland muslimer som jobbade där och så hade det fanns ju en turkisk kille som var utsänd som missionär liksom för islam där i samma by där jag bodde och så hade jag en svensk kompis på besök och så sa jag alltså det är ändå inte dåligt, man måste ge dem det, alltså de är ganska hängivna. Tänk att han har lämnat liksom Turkiet och kommit hit till Rumänien för att jobba liksom som missionär och så. Det är ändå imponerande så. Och sa han till mig, vad ska han tänka om dig då som har kommit från Sverige liksom hit? Ja, det är sant liksom, det måste ner till höger på höger sida den byn där jag bodde själv liksom i muslimland eller muslimsk by. Det håller i Göteborg, det håller i en muslimsk by i Rumänien. Och för ett antal år sedan då så flyttade jag och min familj, vi flyttade ju till Istanbul i Turkiet som är, vi tar nästa bild då, som är en stor stad. Vi var en del av att starta församlingar och fick se människor komma till tro liksom från en muslimsk bakgrund. Och jag vet en av mina närmsta vänner där som jag frågade honom, 60-årsåldern, en förrätta, också typ byggnadsingenjör som vi hörde om här innan. Jag frågade honom, varför har du blivit kristen? Liksom? Det är ju temat för idag, därför är jag kristen. Varför har du blivit kristen just nu? Då svarade han, men vi har ju liksom, vi har läst om Gud och vi har trott på Gud liksom hela våra liv. Men sen så läste jag Bibeln och i Bibeln så älskar Gud oss. Det har vi inte hört innan. Man känner, okej, det håller alltså. Det håller för den som har en, det håller för en tonårskille från Göteborg. Gud älskar mig. Det håller liksom för en pensionerad muslimsk lärare i Istanbul. Det håller liksom i muslimska byar i Rumänien. Människor från olika kulturer, människor från olika bakgrunder och sammanhang upptäcker samma sak. Det håller att tro på Gud. Det håller att vara kristen. Det håller att följa Jesus. Och låt mig bara avsluta med en liten händelse som betyder mycket för mig när jag funderar på vad är kristen tro egentligen. Och det var efter att vi hade flyttat tillbaka som familj till Sverige så fortsatte jag att resa ner ganska regelbundet och besöka våra vänner och församlingsplanteringar och så i Turkiet och runt om Istanbul. Och det första året så hade jag, vi hade ju kvar mycket grejer liksom, vi har fyra barn, vi hade massa liksom bohag och sånt där som var svårt att forsla hem. Så första året så reste jag liksom ner och varje gång när jag, eller jag var nere varannan var tredje månad och varje gång jag åkte hem så hade jag med mig liksom en gigantisk väska liksom med grejer. Så en av de här gångerna när jag ska ha med jättemycket packning hem till flyget. Då hade jag träffat en av mina närmsta vänner, en turkisk pastor, och så hade vi suttit och ätit frukost liksom på ett café. Och så skulle jag till, om du går tillbaka till förra bilden där, va? Åker jag med en färja då mellan asiatiska sidan i Istanbul till europeiska sidan och sen åka upp till flygplatsen. Och då, vi satt där, hade trevligt, så det blev liksom lite bråttom, så jag skyndade in liksom på färjeterminalen. Och då i Turkiet så är det mycket så här säkerhetssänkande, så det var röntgenmaskiner och så upp med väskorna liksom, och upp med busskort jag skulle stämpla in där och så ut på liksom kajen för att springa på båten som precis liksom kom in för att den skulle gå där. Jag fick inte missa båten för då skulle jag missa flyget, jag skulle hem till Sverige och alltihopa då. Och så springer jag ut där liksom på kajen med mina väskor och alltihopa. Och så gör jag min vanliga check som jag alltid gör. Vilket inte alls är bra, utan jag är ett väldigt tacksam måltavla för alla ficktjuvar. Jag kollar ju alltid att jag har med mig alla grejer. Liksom. Nycklar, mobil, plånbok, pass. Nycklar, mobil, plånbok, pass. Det var bara ett pass. Vänta, jag testar igen. Nycklar, mobil, plånbok, pass. Inget pass. Men inget pass. Jag kommer inte med flyget om jag inte har något pass. Och jag bara står där och känner total panik. Alltså det är bara, har du varit med om det här någon gång? Du liksom, totalt fryser. Jag letar efter passet, men jag kan inte, då missar jag båten, så missar jag flyget. Jag måste på båten, men jag kan inte gå på båten för att utan pass kommer jag ändå inte med. Det spelar ingen roll om jag åker över liksom, till andra sidan, för jag kommer inte med flyget. Jag kommer inte hem. Vad gör jag? Och precis när jag står där, det känns som 5 timmar, men det var väl 14 sekunder och sånt där. Och när jag står där var total panik, så hör jag en röst. Beyefendi, och det betyder typ sir liksom på turkiska. Så tittar jag upp, då kommer det en av de här färjeterminalarbetarna. Han kommer långsamt gående, jag tycker han går i slow motion liksom, för jag är så stressad. Han kommer långsamt gående med ett leende på läpparna med mitt pass. Du har liksom och du fickan liksom och drog upp busskortet där liksom med alla mina väskor och sånt här. Och jag bara säger till honom, du har räddat mitt liv, sa jag till honom. Evangelistisk överdrift kanske. Ja, och så springer jag in på båten och så sitter jag på båten och sitter liksom så här, pendlar, sitter och läser tidningen så här. Och jag sitter där liksom för mig själv och bara det ser ut som en total galning, men så här, fullkomligt överlycklig. Jag bara känner, alltså jag gick från total panik till total lycka på en minut. Och jag sitter där liksom och skrattar och njuter av livet. Och det är underbart, kolla vattnet, det glänser. Och, livet är ändå underbart liksom. Jag kan åka hem. Jag kunde inte fixa den situationen själv. Är du med? Jag kunde ju liksom åka till flygplatsen och sagt att ja, men snälla, kan jag få komma med? Här är mitt bibliotekskort. Jag lovar, jag är en moralisk människa, jag lever gott, jag lovar, ingen terrorist. Det hade inte funkat, va? Det var en enda grej som hade släppt ombord mig på det där planet. Och det var mitt pass. Och jag kunde inte hitta det själv, utan det krävdes att någon annan kom med räddningen till mig. Är du med? Och det är precis vad Jesus gör när vi står där. Jag fixar, det är panik, jag fixar inte det här livet. Liksom. Jag får inte ihop det, jag kommer inte med. Får jag komma med, Gud? Nej, du måste ha rätt. Du måste ha ett pass. Och det är bara Jesus som ger det där passet. Och det är vad Paulus säger. Varför är jag kristen? Jo, för att Jesus han har kommit med mitt pass. Och sagt till mig vem jag är. Och sagt till mig vem han är. Och han har gjort det jag inte kan göra själv. Och därför får jag komma med. Och därför får du följa med. Så jag vill säga som avslutning att på grund av kristen tro så har du ett fundament när stormarna kommer. Det håller att tro på. Men det är inte bara en teoretisk intellektuell sanning. Det också innebär att du kan få uppleva Guds närvaro i ditt liv. Du kanske har varit kristen länge, du kanske inte bestämt eller vet var du står i relation till Gud. Men du kan få uppleva Guds närvaro i ditt liv. Också för mig visade sig Gud. Ska vi be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du gör det vi inte kan. Du räddar oss. Du förvandlar oss. Jag tackar dig för att det finns rimliga, förnuftiga skäl att tro på dig. Men jag tackar dig att du är mycket mer än bara en historisk händelse. Du är en levande verklighet i våra liv idag. Jag vill särskilt be för den som bara känner sig långt borta från dig, som inte vet om du är på riktigt, som inte vet om han eller hon är älskad och sedd av dig. Jag ber Jesus att du just nu, att du skulle komma med din helige ande. Att du skulle komma till ensamma hjärtan, till tvivlande tankar, till den som känner sig bortglömd och förkastad. Komma med din egen närvaro. Precis som Paulus när han var på väg där och du visade sig för honom. Han inte ens förväntade sig att du skulle dyka upp här, så ber jag för den som inte alls kanske kommer någon förväntan till kyrkan idag och tänkte att nu ska det hända grejer, utan du kan dyka upp hos den, i den som inte har någon förväntan. Så stor är du. Så vi välkomnar dig just nu. Du som är levande och uppstånden. Vår frälsare. I Jesu namn.